Vi hade ju en temadag om ändens tid i Pingstkyrkan på Vrångö förra söndagen. Och dagen börjar väldigt starkt med att ordförande Jan Olsson berättade om en dröm han hade haft på natten. Och han berättade ungefär så här: jag kom till en ort som jag inte hade varit förut. Och jag sökte gemenskap där, andlig gemenskap alltså med andra troende. Men det han upplevde var att många var upptagna med så mycket annat. Och det verkar inte finnas något djupare intresse hos människorna. Han fick liksom inte kontakt. De var inte intresserade av att lyssna. Men så fick han tillfälle att gå fram i talarstolen och få säga någonting. Men samtidigt som han gick fram till talarstolen var det som att han själv satt nere i bänken och själv lyssnade. Och han upplevde, sa han, att det här ville Gud visa, att det var inte hans egna ord utan det var Gud som talade. Och då säger han från talarstolen att det är två saker som är absolut det viktigaste idag. Det första är att vi är präglade av Jesus. Och det andra, att vi har det profetiska skeendet klart för oss. Och mina tankar gick direkt till Matteus 24 och det sammanhanget. Det var det första jag tänkte. Och jag vill ha de här två punkterna som grund för den här predikan. Att vi är präglade av Jesus och att vi har det profetiska skeendet klart för oss. Igår hade vi en annan liknande dag, temadag om ändens tid. Och det som pastorn sa där, att profetierna, det profetiska ordet, är inte till för att skrämma oss. Det är sant. Samtidigt så verkar inte Jesus direkt be om ursäkt för sina varningar. Och jag vet inte, en del av det han sa, det skulle man nog bli ganska skärrad inför. Men jag vill samtidigt säga, och då menar jag i största allmänhet, att det som skrämmer mig, det är när pastorer och andra förkunnare skämtar bort det profetiska ordet och det allvarliga i vår tid. Det skrämmer mig mest. Jesus sa så här i Matteus 24 och vers 1. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem: ni ser allt detta, men amen säger jag er, här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. Och jag får säga att om Jesus hade sagt att Göteborg ska omringas och till exempel domkyrkan kommer att jämnas med marken eller någon annan stor kyrka, då får jag säga att jag hade blivit ganska skärrad. Men jag hade varit tacksam för varningen, så att jag hade kunnat ta varning och rädda mig ut därifrån innan det hände. För det var precis så Jesus sa om Jerusalem. Och det var det han sa till folket och till sina lärjungar. I verserna innan här i Matteus kan man ju läsa om hur Jesus grät över Jerusalem. Han hade nu i flera år, i ungefär 3,5 år, hade han varnat, han hade predikat, han hade undervisat och uppenbarat vem han är, vem Gud är. Han hade uppenbarat och undervisat om Guds rike för människorna. Han hade gjort många under och tecken. Han hade förvandlat många människors liv. Men ändå förkastar man honom. Och det var ju framförallt de fariserna och de skriftlärda. Och varför den här allvarliga varningen från Jesus gick ut, det var därför att han säger att man aktade inte på den tid som man var sökt. Gud själv gick ibland dem, bodde ibland dem, men man aktade inte på den tid som Gud sökte dem. Fariserna och de skriftlärde, de var fullt upptagna med sina gärningar och väldigt mycket upptagna med yttre verk, men på bekostnad av det inre livet. Man ville gärna imponera på människor. Man gjorde tvärt emot vad Jesus sa, som Janne läste inledningsordet här: gå in i din kammare i det fördolda. Att inte göra saker för att bli synas av människor eller få människors beröm. Men det var tyvärr tvärtom som det ofta gick till hos de här religiösa ledarna. Och som alltid när den här självrättfärdigheten tar över, så leder det till att de starka tar makten och de övriga dignar under tunga bördor och drivs av dåligt samvete. Och det är likadant idag. Och Jesus sa till dem: utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Och det var väldigt allvarliga ord och skarpa ord som Jesus sa. Ni hycklare, sa han, ni blinda ledare, ormar, ni huggormars avförda. Som syftar på ormens tillvägagångssätt, alltså den ondes tillvägagångssätt. Och naturligtvis så vart de väldigt upprörda över detta. Istället för att ödmjuka sig och ta in varningarna, så hatade man Jesus, och så småningom ledde det ju till att man utlämnade Jesus för att dödas. Orsaken till den kommande domen, det var just detta. Att präglas av Jesus, det förutsätter en relation, en hjärtats öppenhet och relation med Jesus. Och det förutsätter att det är till Jesus vi för människor. Det är inte till oss själva, det är inte till vår kyrka, det är inte till vår verksamhet eller någonting annat. Det är till Jesus vi för människor, inte till projekt, inte till någonting annat. Och idag ska vi vara vaksamma över allt detta tal om gärningar och stora projekt och sociala arbeten och så vidare. För det är Jesus vi ska föra människor till. Och det är utifrån hans ledning och hans kärlek som vi ska tjäna och gå vidare. En kyrka bland många frågade sina medlemmar i en enkät: hur vill ni att kyrkan ska fungera och se ut? Sen gick man ut på stan och frågade människor ut på stan, vem som helst: hur tycker ni att våran kyrka ska fungera? Och på församlingsmötet senare så frågade någon: men är det inte Gud vi ska fråga den frågan? Jo, det kommer sen, blev svaret. Men när vi för människor till Jesus, då får vi gå i hans förutberedda gärningar. Då får vi byggas upp av hans ord, av den heliga ande, av ordet och bönen. Det är samma som det har varit i alla tider. Ordet och bönen, Guds levande ord och gemenskap och relation med honom. Allt annat, de finaste projekt, de finaste byggnader, både andligt sett och bokstavligt, som templet i Jerusalem, som skulle vara en plats, ett bönens hus för alla folk, står det. Ett bönens hus till Guds ära. Inte ett bönens hus för alla religioner. Det är en lögn, det är en förvanskning. Men ett bönens hus av alla folkslag, vem som helst som vill tillbe himlens Gud, Jesus Kristus som Herre. Det var det ämnat för. Och där skulle Guds ord gå ut och predikas. Till uppbyggelse, till förvandling. Det var det som var tänkt. Men alla byggen, precis som templet i Jerusalem, kommer att rasa förr eller senare. Där inte Jesus får bygga. Och där inte han är Herre. Så det här som hände i Jerusalem, det är en mycket tydlig varning, mycket tydlig demonstration för oss vad som händer om inte Jesus är Herre, om det inte är till honom vi för människor, om det inte är till honom som vi upphöjer och honom som vi samlas omkring. För den profetian, den allvarliga varningen från Jesus, gick ju bokstavligt uppfylldes år 70 i Jerusalem. I psalm 127 och vers 1 kan vi läsa. Det var Salomo som skrev det här. Om inte Herren bygger huset, är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden, vakar väktaren förgäves. Det är alltså meningslöst, allt annat. Men vad var det som bestod i Jerusalem? Vilka bestod? Jo, det var de som var präglade av Jesus. Det var lärjungarna till Jesus. Det var de som hade satt sin tro till honom och till hans ord, också till varningarna. För de fick chans, det kan man läsa om i historie, jag tror att det är Josefus eller någon annan historieskrivare som senare berättar, att de lyssnade, tog allvarligt på det Jesus hade varnat för och förstod när det hände, varför det hände och vad som skulle komma. Och därför kunde de fly ut ur Jerusalem. Det var de som bestod, som trodde och lyssnade på Jesus, som hade en relation med honom och som tog hans ord på allvar. Och de kunde sedan gå vidare och vara med och utbreda Guds rike och vittna om Jesus överallt dit de kom. De hade lyssnat och tagit varning. Och Jesus säger i samma kapitel, Matteus 24, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Det var de orden de tog fasta på. Levande ord, frälsande ord, räddande ord, förvandlande ord från Herren själv. De består. Det är ord av evighet som består. Och Jesu lärjungar, det var helt vanliga människor, det vet vi. Det var människor med fel och brister. Men de gav sina liv till Jesus och de trodde på honom. Om dessa skriftlärda och fariseer, som ofta kunde långa, långa stycken av skrifterna, profeterna och lagen, det vi kallar gamla testamentet utan till, då hade de kunnat se och få upp ögonen för vad Hesekiel, profeten i gamla testamentet, såg. För han såg precis det som hände nu i Jerusalem. Han såg hur avgudadyrkan och en massa orenhet som fruktansvärda saker inför Gud. Hur man hade tagit in det till och med mitt in i templet. Och han såg hur Guds härlighet lämnade templet. Stannade vid tröskeln och drog sen vidare till berget öster om Jerusalem, som är Oljeberget. Och det var precis den vägen som Jesus nu gick. Han gick ut ur och lämnade templet i Jerusalem, står det. Och han gick sen bort till Oljeberget. Jesus är Guds härlighet. Han är Guds härlighet. Och där på Oljeberget, där fortsätter han att undervisa lärjungarna. Att svara på deras allvarliga fråga och uppriktiga fråga. Vad blir tecknet på allt detta som ska komma? Vad blir tecknen på ändens tid och på din återkomst? Och Jesus gav dem svar. Att präglas av Jesus, det förutsätter att vi är helt överlåtna åt honom. Romarbrevet 12 från vers 1. Så förmanar jag nu er, bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer, som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Med andra ord, låt er präglas av Jesus. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och orden här som Paulus skriver, det syftar ju tillbaka till gamla testamentets offertjänst. Det handlar om heloffer till Gud. Ett heloffer, frambär era kroppar, det är både ande, själ och kropp. Hela våra liv, hela våra hjärtan, och det är ett frivilligt offer till Herren. Det är nåd att få göra det. Det är nåd att få ge sitt liv och överlåta sitt liv till Jesus. Han som gick i döden för dig och för mig. Det är nåd att få ge honom sitt liv och få leva tillsammans med Jesus och få ha honom som Herre i sitt liv. Ordet förvandlas, det är ju ordet metamorfos. Och man brukar ta bilden av fjärilen. Eller larven som blir en fjäril. Och jag får erkänna att jag som tycker om att fota, framförallt fåglar, men både fjärilar och allt möjligt annat, jag har alltid haft lite svårt för de där krypen och insekterna. Och jag har tittat och tyckt, usch, vilken otäck larver. Jag har liksom inte tyckt om det var. Men så gick det upp för mig, nej men det där kommer ju att bli en fjäril. Och så fick jag liksom en helt ny syn på den där lilla larven som krälade fram där. Tänk att en dag, vilket mirakel, kommer den där lilla larven att förvandlas till en vacker fjäril. En inre förvandling, ett Guds under. Och det är bara han som kan göra så. Det är bara Jesus som kan förvandla en människa så fullständigt som är överlåten åt honom. Och då lyder vi det ljus som vi har fått. En vandring, en process. Guds mål är ju inte att hålla på och ge oss en massa saker. Det är att forma oss, att vi formas, att vi präglas, att vi blir mer och mer lika Jesus. Det är det som är hans mål och hans syfte. Så att vi får vara kärl, som det står åt honom. Kärl som bär ut hans kärlek, hans liv. Kärl till hedersamt bruk, står det om. Paulus, han skriver så här. Det här var till församlingen i Galatien från början, i första kapitlet från vers 15. Men han som utvalde mig redan i moderlivet, och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin son i mig, eller genom mig, som det också kan översättas. Det ordet finns också här, att ta av ett täckelse, att det blir, Jesus blir synlig. Han säger Paulus att Herren Gud, han utvalde mig, han hade redan en tanke för mig innan jag föddes. Och han kallade mig av bara nåd. Jag gjorde ingenting för att förtjäna det. Det var bara nåd. Att han kallade mig. Att han grep tag i mig. Och han vill nu att Jesus ska stråla genom mitt liv. Han vill uppenbara Jesus genom mig. För att jag ska predika. Det var hans kallelse. Om evangelium om honom bland hedningarna. Med andra ord. Lydna till det Jesus lägger i våra hjärtan. Det var det Paulus talade om här. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råd, sa han. Tidigare hade Paulus, tänk att Paulus hade varit en av dessa hårdhjärtade fariser och skriftlärde. Som hade detta religiösa fromma på ytan. Men inuti, som Jesus sa, var full av ondska och hade hårda hjärtan. Paulus hade varit en av dem. Han var ju med, som det står, när Stefanus stenades till döds på grund av sin tro på Jesus Kristus. Han stod där och stod på och han gillade det han såg. Det beskrivs att Paulus var full av modlust. Han drevs av modlust och hat mot Jesu efterföljare och Jesu lärjungar. Det var, hela hans liv var inriktat på att de ska utrotas. Det här ska stoppas. Han förföljde dem, kastade dem i fängelse. Såg till att de blev fängslade. Han ville styra genom makt och kontroll. Och själviska ambitioner, det han trodde var Guds rike. Men som var ett annat rike. Han hade fullständigt fel insikt i vad det handlade om. Därför att laggärningar och gärningar överhuvudtaget. Det kan människan göra oberoende av Gud. Men att göra Guds gärningar, det kan bara den göra som är överlåten åt honom. Som tillhör honom och som är beroende av Herren, av Jesus. Men kanske Paulus innerst inne var lite skakad, eller kanske mer än det, när han såg Stefanos sista stund. När Stefanos stod där, och vi kan bara tänka oss vilken utstrålning det var från Stefanos när han stod där. Och såg upp mot himlen och säger, jag ser himlen öppen. Och jag ser människor som står på Guds högra sida. Förlåt dem, denna missgärning. Kanske Paulus var lite omskakad när han såg det där. Vad var det Stefanus hade som Paulus hade missat? Så fullständigt. Nu, när vi läser Paulus brev, då hade Paulus själv gripits av Jesus för att möta honom. Han var förvandlad. Han var präglad av Jesus. Han var driven av Guds kärlek. Han var beredd att ge sitt liv för att rädda andra. Han ville tjäna och betjäna människor. Han böjde sig till de minsta. Han byggde upp genom Guds ord. uppmuntrade, undervisade, förmanade. Men han varnade också för det som var skadligt och det som var falskt. Mycket tydligt och klart. Och så säger Paulus, nu lever inte längre jag, men Kristus lever i mig. Det här hände inte på en dag att Paulus kunde säga det här, det tror jag inte. Det var en process, det var år av formning när han präglades av Jesus. Och nu var Jesus mer och mer synlig genom Paulus liv. En gemenskap som präglas av Jesus är också upptagen av Jesus. Koncentrerad omkring Jesus. Där finns det kärlek och ödmjukhet. Där finns det Guds fruktan och helighet. Vi läser från Kolosserbrevet 3 och vers 12. Kläd er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ja, tänker vi till på den här beskrivningen så tror jag att vi allihop ser Jesus framför oss. Det är ju en beskrivning av Jesus. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Ja, det talar ju om att ingen församling är perfekt. Då hade det inte behövts varken bekännelse eller förlåtelse. Men det har vi behov av allesammans. Överallt detta ska ni klä er i kärleken, skriver Paulus. Och det är agape det handlar om. Det är Guds kärlek, Guds fullkomliga kärlek. Och ordet som vi har nämnt mer än en gång, det finns i ordet beskrivning av att underordna sig, att ödmjuka sig och följa en konungs vilja. Finns i det grekiska ordet. Och det är vad det handlar om. Det är att lyda Gud. Det är att vara under Kristi lydnad som det står. För kärleken, skriver Paulus vidare, binder samman till en fullkomlig enhet. Det är andens enhet, den heliga andens enhet. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma. Ja, vi har mycket att vara tacksamma för. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Med andra ord, predika allt Guds rådslut. Och det skriver Paulus i ett annat brev att han har predikat allt Guds rådslut. Både det som är svårt kanske att höra, det som är allvarligt. Men också allt det andra. Allt Guds rådslut. Undervisa och förmana varandra, säger Paulus. För det finns en skärpa i Guds ord. Det står att Guds ord är som ett tveeggat svärd. Som skiljer ande och själ. Som skiljer, som gör en åtskillnad. Det som är från Gud och det som inte är från Gud. Det som är heligt och det som är oheligt. Det som är sant och det som är falskt. Det som är rätt och rättfärdigt och det som är orättfärdigt. Det finns en åtskillnad, det finns en skärpa i Guds ord. Till vår hjälp, till vår förvandling, till vår befrielse. Det finns varningar för det som skadar, det som bryter ner Guds folk. Det som vilseleder, villoleder och allt detta. Det finns varningar för synd till döds. Och synd till döds. Då handlar det om, det förstår vi i Johannesbreven, att det handlar om medveten synd. Där man alltså syndar och fortsätter att synda mot sitt samvete. Man vet att det är fel, men man vägrar göra upp. Det leder till döds, för det leder till andlig död. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och det är ju så ofta med de här lite äldre sångerna. Det är inte alltid som jag gillar musiken eller melodin kanske på alla de där. Men många av dem, det har texter. De har texter av djupa erfarenheter med Gud. Med djupa sanningar som uppenbarar Jesus för oss. Och så har vi olika sorters sånger, lovsång och psalmer och allt det där till uppbyggelse. Tillbaka till Matteus 24, vers 3. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och det första Jesus säger: se till så att ingen bedrar er. Det är det första. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, säger han i vers 11. Och vers 24 säger Jesus: ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken under, för att om möjligt bedra det även det utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg, sa Jesus. Och det här gäller för ändens tid. Och vi är, tror jag, alla här övertygade om att vi lever i ändens tid. Vi lever i den yttersta tiden. Och vi ska ta vara på det Jesus säger här. Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 4:3. Det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Och det står också om att världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Det skriver Johannes i sitt första brev. Jag vill bara nämna fyra punkter som är tecken på detta. Tecken på avfall. Det är för det första att kyrkan överger den bibliska undervisningen. Att man inte längre undervisar och predikar Guds ord. Och tar tid med Guds ord. För det andra är att materialismen, pengar och framgång har stort inflytande. Och det tredje, det är ett förakt mot det Bibelns profetier, mot det profetiska ordet, och att man inte talar om Jesu återkomst av den orsaken. Det fjärde är att man dras till falska lärare, som vi förstår av bibeltexterna, och dessa gör under och tecken. Vi ska inte se efter under och tecken med andra ord, utan vi ska pröva allt. Villolärare uppmuntrar alltid köttet och bygger på begär. Det återkommer gång på gång i Nya testamentet. Kom till Jesus så blir du rik. Kom till Jesus så får du framgång, eller ditt företag kommer att få framgång. Det är inte Guds evangelium som säger så. Jakobs brev 1 och från vers 13. Ingen som frestas ska säga: det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda. Och frestar inte heller någon. Var och en som frestas och dras och lockas. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Och det är just därför den heliga ande vill föra oss till korset. För att begäret ska korsfästas med Kristus. Han som bar våra synder. Och allt ont. Det ska korsfästas där. Så att vi blir fria. Och får del av hans uppståndelsekraft och uppståndelseliv. Och vi ska komma ihåg att Judas Iskariot förrådde Jesus på grund av begär efter pengar. Han kallas för fördärvets son. Och det namnet, eller det uttrycket, det finns bara för två personer i Bibeln. I Nya Testamentet. Och det är för Judas Iskariot. Och antikrist. Den som präglas av Jesus drivs av nåd och står för sanningen. Det står ju att Jesus var full av nåd och sanning. Och Guds nåd, det är den drivkraften som driver oss att göra Guds vilja. Guds kraft att göra Guds vilja. Och en annan bibellexikon har definitionen på nåd. Det är Guds beröring som reflekteras i tacksamhet och befriande glädje. Guds beröring som reflekteras i tacksamhet och en befriande glädje. I Titos brev kan vi läsa i kapitel 2 och från vers 11. Ty Guds nåd har uppenbarats i frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Guds nåd fostrar oss. Alltså en process till att leva rättfärdigt. Och rättfärdighet, ja, det är att formas efter Guds karaktär och Guds principer. Det kan man säga är rättfärdighet. 1 Petrus 2 och från vers 20. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Alltså, det blir uppenbart att det är Guds kraft. Det är Guds kraft, Guds nåd. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Och när vi åkte hem igår kväll satte vi på närradion när vi närmade oss Göteborg. Och det var evangelisten Jarl Ahlström som var intervjuad, eller som var med där. Och han berättade något så starkt. Han fick träffa Frank Mans vid ett tillfälle. Han satt när han kom till honom där och läste Jesaja 53, Frank Mans. Och han sa ungefär så här: mitt liv har innehållit mycket lidande och mycket ångest. Men jag tackar Gud för det också. Därför att det är just lidandet som har pressat mig in i Jesus Kristus. Det har pressat mig in i Jesus Kristus. Och i hans sår finns läkedom. Han sa ungefär så där, var väldigt starkt. Guds nåd fostrar oss in i trons lydnad. Trons lydnad, det handlar också om att vänta på Gud. Att vänta på Guds tid. Det är inte vi som öppnar dörrar. Det är inte vi som väljer vägar. Vi väntar på att Gud öppnar dörrar. Det är han som leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Det är han som för oss igenom alla omständigheter. Också den sista tiden som beskrivs och som Jesus beskriver i Matteus 24. Och vi fortsätter i vers 6 i Matteus 24. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Det är början på den sista yttersta tiden, säger Jesus. Och vi ser idag hur detta händer. Hela arabvärlden i gungning. Folk mot folk, etniska grupper mot etniska grupper, som också kan översättas från grundtexten. I många länder är det uppror. Hungersnöd nämner Jesus också. Och matpriserna går upp över hela jorden. Mycket på grund också av de naturkatastrofer som förstör skördar, som också sker i många länder. Jordplattorna rör sig. Och det skakar. Vi får inte veta så mycket i svensk media. Men på internet kan man se hur det bokstavligen skakar över hela jorden. Mängder av jordskar. Jag vet inte hur många länder. Bara varje dag, varje dygn. Alltså större jordbävningar. Som över 4,0. Förutom alla mindre då jordskar. Det stod häromdagen om Japans mardröm. 823 efterskalv efter jordbävningen, den stora jordbävningen som var nyss på 9,0. Jesaja 54 och vers 10. Det står i svenska bibeln: om en bergen viker bort och höjderna vacklar. Men det står i grundtexten i hebreiska: när bergen viker bort och höjderna vacklar. Inte om utan när. Det kommer alltså att ske. Så skall min nåd inte vika från dig. Och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. Därför att Guds rike är ett rike av evighet som aldrig kan vackla. Och det är det riket som Herren kallar oss in i och att leva i. Vad som än skakar och vad som än vacklar, så står Guds rike fast. Och fridsförbundet står fast. Förbundet som demonstreras redan för Abraham i Gamla testamentet för många tusen år sedan. Förbundet som visar att Gud sa, jag ska beskydda dig. När man går i förbund, när man är beredd att dö för den andra, att beskydda den andra, så sa Gud till Abraham och alla som har Abrahams tro, som det står, en tro lik Abrahams, som är alla troende genom alla tider. Jag ska beskydda dig. Nu är dina fiender mina fiender, säger Gud, därför att du tillhör mig. Då är det jag som försvarar dig. Det är jag som strider för dig. Och i Jesaja 54, samma kapitel i vers 17 kan vi läsa. Inget vapen som smits mot dig ska ha framgång. Varje tunga som upphäver sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens, tjänares, arvedel. Med alla andra ord, alla som tillhör Herren, alla som är präglade och tillhör Jesus, överlåtna honom. Det är Herrens, tjänares, arvedel och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Han är med oss i allt och genom allt. Och Jesus berättar ju vidare i Matteus 24 om att Jerusalem än en gång kommer att omringas av härar. Och här har man nu planer som pressar Israel mer och mer. Man vill dela landet, man vill dela Jerusalem. Man har satt datum till och med till hösten, eller september 2011. Då menar man att det här ska drivas igenom. Och här ser vi hur internationella styrkor lägger sig i både det ena och det andra. Och kanske blir nästa steg Israel och Jerusalem. Det kommer säkert ganska snart. Men en hög israelisk militär har nyligen sagt till armén i Israel. Förlita er inte på armén. Förlita er på Gud, så han sagt. Och det är ett bra råd. Det står ju om Israel. I nöden skall de söka mig. Det kommer att ske. Det är stora drag vad som Jesus säger i Matteus 24. Och vi ser att allt omkring oss idag, det går precis som Bibeln har förutsagt. Men den som präglas av Jesus och tillhör honom och lever för honom har inte blicken bara på det som på omständigheter. Och vi har inte vår inre blick på det som är här nere utan på det som är där ovan. För Jesus säger också, när Lukas beskriver det här talet, den här undervisningen som Jesus sa i Lukas 21 och 28. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, till då närmar sig er förlossning. Jesus bor i oss och ger oss sin nåd. Och han hjälper oss var och en genom alla omständigheter som ligger framför. Och det här gäller alla. Det gäller alla. Det är ett erbjudande som är för alla människor. Också för den eller dig som lyssnar på det här på internet senare. Som inte känner Jesus, som inte tror på Jesus. Det gäller dig. En inbjudan till honom. Jesus kallar dig. Om du är rik eller fattig. Om du har allt gott ställt och har lyckats i livet mänskligt sett. Eller om du har misslyckats fullständigt eller däremellan. Men ändå känner en tomhet, en ensamhet i ditt innersta. Det gäller dig. Därför att Jesus är den enda som kan fylla och som vill fylla den tomheten i ditt innersta. Det är ett rum som är ämnat för honom. För du är ämnad för Jesus, att tillhöra honom, att lära känna honom, att präglas av honom, att förstå tiden, att förstå och att få mening med livet, för Jesus är meningen med livet. Det gäller dig, var och en. Han kallar till omvändelse. Lämna den breda vägen som leder till fördärvet. Gå in på den smala vägen. Ta emot Jesus där du är. Och gå in på den smala vägen som leder till livet och som leder till himlen. Amen.